Det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Under temat Hållbarhetsdagarna genomfördes en föreläsningsserie i mitten av maj här i Tyresö. Det handlade om möjligheter och risker som kan påverka vårt samhälle. I föredraget som följer förklarar Marie Eriksson från Naturskyddsföreningen fördelarna för oss alla om vi går över till ekologisk matproduktion och med det motsvarande nyttiga konsumtion.
Vad roligt att vara här. Och jag heter alltså Marie Eriksson och jag kommer ifrån Naturskyddsföreningen. Och jag ska berätta om att 100% ekologisk odling och ekologisk mat är möjligt. Det tror vi på Naturskyddsföreningen i alla fall. Och det är det här föredraget kommer att handla om. Och jag skulle bara börja med att berätta lite kort om mig själv. Jag har jobbat på Naturskyddsföreningen som värvare i 2 år. Och på det sättet är jag ju en informatör redan nu för Naturskyddsföreningen som har lärt mig mycket om deras frågor. Jag har också blivit intresserad av det här med miljövänlig konsumtion och är aktiv i något som heter Handla miljövänligt-gruppen. Och där har vi sysslat mycket med ekologisk mat, för det är ju en kampanj som Naturskyddsföreningen har just nu. Och då har jag förstått och kommit att förstå hur viktigt det kan vara att man väljer giftfritt på butikshyllorna och hur mycket det kan förändra. Och utifrån det så pratar jag om det här föredraget då. Och innan jag börjar så ska jag också berätta lite grann om Naturskyddsföreningen. Skulle du vilja bläddra nu? Trycka ner den där bara så för... Jag vet inte om ni känner till någonting om Naturskyddsföreningen sedan tidigare. Är det någon som...
Jag är med där i alla
fall. Är du med?
Ja.
Då vet du ju mycket om våra frågor. Vi är ju en ideell organisation. Det innebär ju att vi behöver vara många medlemmar då. Det är ju tillsammans som vi blir starka. Vi trycker på politikerna till exempel så att de förbättrar vår miljö då. Och vi till exempel räddar bin, skyddar skogar, jagar miljöbovar. Och det gör vi ju, våra, kan man säga, områden som vi jobbar med är kärleken till naturen. Vad gör vi då? Jo, vi försöker att hitta på människor att knyta an till naturen genom olika aktiviteter som... Allt möjligt som handlar om naturen, som fågelspaningar eller skogsvandringar och liknande. Mängder av aktiviteter har Naturskyddsföreningen. Så jobbar vi också med politisk påverkan kan man säga. Vi är ju en sorts lobbyingorganisation för miljön. Och det innebär ju då att vi trycker på politikerna. Vi är ju då remissinstans till regeringen och riksdagen och kan påverka politikerna när det gäller lagstiftning. Och sen har vi då konsumentmakt. Och det sköts ju framförallt genom den ideella biten av Naturskyddsföreningen. Och våra prioriterade områden är skog, hav, jordbruk, klimat och miljögifter. Och det här föredraget handlar väl främst inom området miljögifter då, kan man säga. Och då har vi också ett kansli här i Stockholm som ligger på Södermalm. Och där jobbar ungefär 90 personer. Att jobba just med lobbying för miljön. De tar fram rapporter och de skapar kampanjer för att trycka på politikerna. Och sen har vi då, tror jag, ett 90-tal kretsar ut i landet där man kan vara med. Och då jobbar man ideellt. Så att den största delen av de som är med i Naturskyddsföreningen, de jobbar alltså ideellt. Och då kan man både jobba med, då kan man både organisera miljöaktiviteter som vandringar och liknande, och man kan också ha någon lokal kampanj då. För något område som jag tycker är viktigt där man bor. Så mycket ideellt engagemang är det faktiskt. Och vi har också internationella projekt där vi till exempel jobbar med baltstaterna och med länder i syd då. Bland annat kring frågor om odling och gifter. Men jag ska börja med faktiskt att prata lite grann om ekologisk odling överhuvudtaget i jorden, på jorden och matförsörjningen. Eller matproduktionen, därför att vi står ju inför stora utmaningar nu. Vi håller på snart bli 9 miljarder på jorden. Och det är om ett par decennier som vi är 9 miljarder. Och då måste vi producera tillräcklig mat för att vi ska kunna försörja alla de här munnarna. Och idag har vi ett problem. Och det är då att de odlingsmetoder vi har idag är otillräckliga för att vi ska kunna producera all den här maten. Vi använder ju idag väldigt mycket storjordbruk och konstgödsel. och besprutar grödorna, och det är inte en bra väg framåt. Det kan höja produktionen i tillfälligt, men i det långa loppet så kan de här effekterna som den här odlingen, storskaleodlingen, gör, de kan alltså undergräva möjligheten att få matproduktion för hela jorden, kan man säga. Och den här mannen, han heter ju Ban Ki-moon, han är ju ordförande för FN. Och han har ju sagt att business as usual is not an option. Det är inte möjligt för oss att fortsätta som vi har gjort med det storskaliga jordbruket. Den här vägen framåt är inte möjlig. Och då hade han samlat 400 experter inom FN, och de har gjort en rapport där han har kommit fram till att det är nödvändigt att börja utveckla mer ekologisk odling för att vi ska få en hållbar jordbruksproduktion för jordens befolkning i fortsättningen. Och den här rapporten, om man skulle vara intresserad av den, den kan man också beställa ifrån Naturskyddsföreningen. Ekologiskt jordbruk tänkte jag då berätta lite grann om och tala om vilka kriterier som ekologiskt gör att jordbruk är ekologiskt. Ingen konstgödsel, det är det mest utmärkande kriteriet. Inga gifter i jordbruket helt enkelt. Inga kemiska bekämpningsmedel använder man heller, så att vi får inte de här gifterna som rinner ner i vattnet och förgiftar vår mat i det långa loppet. Och vi använder inte heller GMO. De två första är de viktigaste kriterierna för ett ekologiskt jordbruk. Ingen GMO, alltså inga genetiskt manipulerade organismer där man då, det är alltså växter och grödor där man har ympat in kanske en gen så att de är resistenta mot exempelvis vissa insekter eller vissa gifter. Då kör man ofta till exempel att de är resistenta mot vissa växtgifter, så kan man köra konstbesprutning på åkrarna utan att växterna dör. Det är väldigt giftigt, och det är någonting som man inte ägnar sig då i ekologiskt jordbruk utan helt naturligt odlade produkter. Och fodret är ekologiskt från den egna gården. Det innebär ju då att man köper inte till exempel benmjöl. Jag vet inte om du kommer ihåg galna kosjukan en gång i tiden. Det sägs ju att den delvis orsakades av att man gav djuren benmjöl från nedmada kadaver, döda djur. Så gör man ju inte i ett ekologiskt jordbruk, utan man tar ju fodret från den egna gården. Och de får mycket gräs. Och läkemedel för djur används restriktivt. Man använder alltså inte antibiotika i förebyggande syfte på ett ekologiskt jordbruk, som man gör på ett konventionellt. Utan man använder bara antibiotika om djuren skulle vara sjuka. Men inte för att de ska växa snabbt och förebygga sjukdomar, helt enkelt. Och djuren får vistas utomhus och får utlopp för sitt naturliga beteende. Grisar får böka och höns får picka. Om djuren mår bättre, och då får vi också bättre mat i det långa loppet, tror vi. Och då ska jag berätta lite grann om fördelar med ekojordbruk. För det finns många fördelar. Till exempel ökad biologisk mångfald. Som ni vet så är den biologiska mångfalden nödvändig för att vi ska få någon pollinering och vi ska få nya växter överhuvudtaget. Om en art skulle slås ut så måste en annan art kunna träda in istället. Och det konventionella jordbruket hotar faktiskt den biologiska mångfalden. Det finns ju 50% så mycket biologisk mångfald med små organismer och fåglar och djur runt ett ekologiskt jordbruk. Där man har olika sorters odling än det finns runt ett konventionellt jordbruk med mycket gifter i. Det är faktiskt ett problem att till exempel bina, de dör faktiskt utav de här gifterna som man besprutar åkrarna med. Neonikotinoider har ju förbjudits av EU nu i 3 år, om ni känner till det. Det är ett jättefarligt gift som slår ut bina, och bina är ju våra pollinerare. Så det är en ytterst angelägen fråga och också ett skäl till att vi ska ha mer ekologiskt jordbruk. Och inga bekämpningsmedelsrester i mat och vatten. När vi har bekämpningsmedel så rinner de ju ner i vattnet. Och då förorenar de ju långa loppet även vår mat, så vi får det i oss. Och det slipper vi också med ekojordbruk. Vi får en högre djurvälfärd, som jag sa. Djuren kommer att må bättre i det här jordbruket då. Och en lägre resursanvändning. Det är ju så att det används väldigt mycket energi för att i det konventionella jordbruket. Till exempel så används 40% av den totala fossilanvändningen, av energianvändningen, fossila energianvändningen i konventionellt jordbruk går åt att göra konstgödsel. Och man har ju inte alls någon konstgödsel då i det ekologiska jordbruket. Alltså är mycket mer energibesparande. Och också för att det drivs ofta lokalt. Och det är inte lika mycket transporter. Så man kan säga att det är mycket bättre för jorden då med ekologiskt jordbruk på det sättet också. Och så är det mindre risk för växtnäringsläckage. Jag vet inte om ni känner till, men när vi besprutar åkrarna och använder just konstgödsel så rinner ju resterna av fosfor och kväve ut i sjöar, bäckar och i havet. Och det dödar faktiskt havsbottnarna och slammar igen sjöar och åar. Så det är väldigt, väldigt skadligt. Och det här undviker vi också faktiskt när vi helt enkelt använder oss av ett ekologiskt jordbruk. Och ett ekologiskt jordbruk tror vi driver utvecklingen mot ett hållbart jordbruk. Och då tror vi att det är ett klokt brukande av jorden som kommer att utveckla metoder som gör att vi kommer att kunna försörja jordens befolkning i framtiden. Och också så tror vi att det dämpar klimatförändringarna och att ett klokt jordbruk minskar utarmningen av jordens resurser. Och nu tänkte jag då bara prata lite mer om just de här gifterna som vi sprutar ut på åkrarna. Vi vet ju att bekämpningsmedlen ökar på de intensivt odlade grödorna. Och det gör ju att grödorna blir... Man använder ju inte alltid grödor som är lämpade för vår egen växtzon. Utan man använder kanske grödor som är lämpade för en annan växtzon. Och så använder man ju bekämpningsmedel och liknande. Och vi använder väldigt mycket, och växterna blir också, odlingarna blir också väldigt känsliga när man använder väldigt mycket näring som man gör i det konventionella jordbruket. Och Sverige använder faktiskt mer konstgödsel och besprutning än Danmark gör. Så vi använder väldigt, väldigt mycket. Konstbesprutar väldigt, väldigt mycket i Sverige. Men med eko, hur kan man då göra istället när man då inte använder några bekämpningsmedel eller någon konstgödsel? Det finns ett antal smarta lösningar som man kan då ta till för att ändå få bra skördar. Till exempel att man har växelodling. Det hade man ju förr. Och det innebär ju då att man odlar på olika, man odlar inte samma grödor på samma plats hela tiden. Vilket man gör i de här storskaliga monokulturerna. Utan istället roterar man odlingen. Och man odlar ofta olika grödor och man har någon sorts cykel på ungefär 7 år. För att rotera grödorna. Det gör att jordarna hinner återhämta sig. Ibland lägger man en viss åkermark i träda och sådär. Så att jordarna hinner återhämta sig. Och då blir de ju också mer fertila. Utan att man behöver så mycket konstgödsel. Sen kan man också använda tåliga sorter. Och det läste jag faktiskt att i Sverige så använder vi idag grödor som är lämpliga för Nordtyskland. Långt upp i Norrland. På grund av att det är de växterna som tas fram. Men med ekologisk odling så får man kanske använda tåligare sorter som kan passa. Och då får man anpassa växterna till den växtzon där man befinner sig då. Helt enkelt. Och fysiska hinder kan man också använda. De här fysiska hindren kan till exempel vara att man odlar bananer. Att man sätter plastpåsar runt bananerna. Eller att man till exempel sprutar grönsåpa på blasten på potatisar. Så att grönmögelsporerna inte kan sätta sig. Det är ett sätt att minska på, utan att använda gifter, minska på skadedjuren då. Och så kan man ta hjälp av naturliga fiender som käkar upp skadedjuren. Och man kan också använda falska parningsdofter som lockar skadedjur i fällor. Det finns faktiskt små lappar eller papper som man kan sätta upp runt åkrarna som har dofter då, som lockar till sig de här skadedjuren. Och så undviker man att de sätter sig på odlingarna. Det är några av de smarta lösningarna här som man kan använda i ett ekojordbruk. Och sen tänkte jag då prata om en av de frågor vi tog upp här. Rester av bekämpningsmedel. Eftersom vi sprutar väldigt mycket bekämpningsmedel på våra åkrar. Det visar sig ju då att det finns allt mer bekämpningsmedel i våra matvaror. Och EU gör ju kontroller och prover utav matvarorna. Och då har man då hittat rester på 50% av alla matvaror som man har stickprov på. Har man hittat då rester utav bekämpningsmedel. Så det är ju en ytterst angelägen fråga. Och då finns det en diskussion kring gränsvärden. Jag vet inte om ni känner till det här med att man sätter gränsvärden. För hur mycket gifter och kemikalier får finnas då så att de inte ska skada människor. Och då finns det en diskussion om att om vi får i oss lite grann av de här gifterna så är det så lite. Så att det är inga problem, för det är långt under gränsvärdena. Men det där tycker vi inte stämmer helt och hållet. För att det finns flera flera olika orsaker, eller risker som inte har beaktats i det här fallet då. Nämligen cocktaileffekten. Och cocktaileffekten är att man inte har beaktat hur olika kemikalier reagerar tillsammans. Till exempel, utan man kollar bara varje kemikalie för sig. Men om man får många kemikalier tillsammans och de möts, så kan de ju få en effekt. Och det kallar vi för cocktaileffekten. Får vi många kemikalier på en livsmedelsprodukt kan det också vara så att de tillsammans kan ge ett gränsvärde som är högre än det som är tillåtet. Till exempel har man ju hittat rester av bekämpningsmedel, 26 olika bekämpningsmedel i vindruvor som kom ut i affären då. Jag vet inte om ni har hört det. Det är ju väldigt mycket. Och därför bör man ju köpa ekologiska vindruvor, ska jag lägga till. Men det kommer jag till sen. Och många bekämpningsmedel är också hormonstörande. Och det här med hormonstörande effekter, de är svåra att mäta och där finns inga gränsvärden. De kan också vara skadliga i väldigt små doser. Jag vet inte om ni känner till, men hormonstörande medel kan ju sätta ner fortplantningsförmågan hos unga människor framförallt. Så det är väldigt angeläget att vi diskuterar den frågan faktiskt. Och sen vet vi faktiskt inte, det finns kunskapsluckor här, bland annat om långtidsexponering. Vi vet inte hur små doser av kemikalier påverkar oss i det långa loppet, under en längre cykel så att säga. Så därför bör vi vara ganska uppmärksamma på det här med mycket bekämpningsmedel i vår mat då. Man brukar säga att ekologiskt är dyrt. Det är vad de flesta människor upplever. Men vi säger istället att oekologiskt är dyrt. Och varför säger vi det då? Jo, därför att om man skulle ta hela sammantagna kostnaden för den oekologiska maten, så är det en enorm kostnad. Och la man all den kostnaden på bönderna, så skulle den maten vara astronomiskt dyr. För att vi får så mycket miljökostnader, för bland annat övergödning och kvävegödning uppskattas, som ni ser, till mellan 20 och 150 miljarder euro varje år i Europa. Så man alltså måste sanera. Och det är mer än den ökade intäkten som man får på skörden då, genom att använda konstgödsel. Vi ser att hälso- och miljöskador och bekämpningsmedel uppskattas till 206 miljoner euro i England. Och i Sverige så har vi ständigt bekämpningsmedel i alla sorts vatten som vi måste rena. Det är en jättestor kostnad. Och därför så kan vi säga, och säger vi då att vi inte har råd med ekologiskt, så har vi fel faktiskt. Just det, och då skulle jag berätta om några 8 myter om ekologiskt helt enkelt som finns och som man helt enkelt kan slå hål på ganska enkelt. Till exempel, vad då ekologiskt vin från Australien? Hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet? Det är alltid bättre att välja ett ekologiskt vin än att välja ett som att transporten har inte så mycket betydelse. För väljer man ett ekologiskt vin så väljer man ett vin som har odlats utan gifter. Och som varken när vi varken får i oss gifter eller de har konstbevattnat så att det har runnit ut i vattnen. Så därför så är det faktiskt transportkostnaden en ganska liten del av det. Och får man välja så bör man välja ett ekologiskt vin. Faktiskt även om det kommer från Australien. Och den andra frågan är då att vi ska handla svenskt. Och då kan man säga så, visst är det bra med svenskt. Men som jag säger, det är bättre att välja eko egentligen. Och som inte är beslutet än att du ska vara svenskt. Om det nu är svenskt och beslutat, helt enkelt. Och sen har vi då det här argumentet att det är alldeles för dyrt med ekologiskt. Och det har vi pratat om alldeles nyss, att det kanske inte är så dyrt. Om vi räknar in all miljöförstöring så är det inte så dyrt med ekologiskt faktiskt. Utan då är det nästan dyrare med oekologiskt. Och sen slipper man ju också färgämnen och konst och olika tillsatser då om man väljer ekologiskt. Så det är ju nyttigt dessutom. Och det här är ett argument att som min pappa skulle kunna använda. Att själv badar jag DDT och asbest som barn och jag lever. Det finns en del ingenjörer och andra som kan tycka det då. Men då säger jag så här att till honom skulle jag säga att känner du ingen som har cancer eller har fått diabetes till exempel? Och det gör han förmodligen, eller något par som inte kan få barn. Och det är ju så att FN har ju kommit fram till att man tror att många folkhälsosjukdomar beror faktiskt på att vi får i oss de här kemikalierna i små mängder. Så att även om han lever så är det ändå många andra som drabbas då utav det här kemikaliejordbruket och kemikalierna i livsmedel. Och sen har vi den sista frågan.
Sorry, men ekologiskt fungerar inte om vi ska mätta alla världens hungriga.
Om man lyssnar på världsledande experter så säger de just att vi måste börja och jobba med mer, att jordbruket blir mer lokalt och mer ekologiskt för att inte jordarna ska bli förstörda. Business as usual är inte lösningen, och många småbönder faktiskt i både Afrika, Latinamerika och Asien har också börjat gå över till ekologiskt jordbruk, och det visar sig att de får lika stora skördar eller större skördar, och dessutom så får de mer betalt för produkterna. Och det är ju ett argument för att det faktiskt kan vara så att man kan gå över till ekologiskt och ändå få bra betalt och få det att fungera. Och sen så är det ju också så att vi redan producerar tillräckligt med mat för att mätta alla hungriga egentligen. Vi har en konstig fördelning av maten i världen. Och FNs hungerexpert skulle säga till oss då, om vi vill göra någonting i den rika världen så är det att äta mindre kött. Varför det då? För att kött kräver ju så mycket energi, och det kräver ju också så mycket vatten. Och dessutom så odlar man alltså djurfoder på 70% av alla åkrar i världen på jorden just nu. Då om man är på köttet så får vi mycket mera, får mycket mark som vi kan odla andra grödor på. Det kan också vara ett argument för att man ska gå över till ekologiskt då. Helt enkelt.
Men inte även omvägen via kött? Vi får i oss om vi åt vegetariskt.
Ja.
Så någonstans, 80-90% av nyttan i grödan, om den går vägen via ett annat djur som vi sen ska äta som kött, har ju gått förlorad. Så börjar vi äta mer vegetariskt direkt, så kan vi också mätta många fler människor.
Ja, precis. Jag håller med dig. Ja, och vad kan vi själva göra då helt enkelt? Jo, vi kan börja med att äta mera ekovaror helt enkelt. Och om man då vill börja med att äta ekologiskt, då kan man börja med 5 viktiga olika varugrupper som är speciellt viktiga och speciellt giftiga. Och det är då kaffe till exempel. Det är väldigt besprutat. Och väljer man ekologiskt kaffe så gör man en stor insats. Och man får inte i sig de här gifterna då, som det ekologiska, som de besprutade kaffet ger. Man kan också välja att äta bananer som är ekologiska, och du vet säkert att det har blivit oerhört populärt med ekologiska bananer. Och vindruvor har man ju då hittat 26 olika besprutningsmedel i när man gjorde mätningar. Det är också en sån här produkt som är jätteviktig, att man då kan välja ekologiska vindruvor. Mejeriprodukter kan vara viktiga, för några kronor mer så får man bra hälsosamma mejeriprodukter som ger en bättre miljö. Gladare djur och mer biologiskt liv till exempel. Och det är likadant med kött. Att när det gäller köttet då, så bör man framförallt välja ekologiskt kött. Varifrån den kommer. Eftersom djuren har blivit uppfödda på ett bättre sätt då. Och är det så att man inte skulle hitta ekologiskt kött, så kan det gå bra att välja kött från Sverige. Från djur som har betat ute. Men det allra bästa är att välja både ekologiskt och närproducerat, naturligtvis. För då har man ju inte haft med transporterna, och det är också ekologiskt. Och sen har vi också potatis, och det är också en väldigt, väldigt besprutad gröda i Sverige. Så den är jättebra om man väljer ekologisk potatis. Och är det lätt att hitta ekologiskt? Det är ju faktiskt väldigt lätt att hitta ekologiskt. För ekologiskt är ju varuskyddat, kan man säga. Man får inte sätta det på alla varor, utan de måste faktiskt vara godkända och ha gått igenom EUs test, så att säga, EUs regler för att de ska få kallas ekologiska. Men vad man måste göra på de här ekologiska varorna, man måste sätta en märkning. Och det har ni säkert sett. Då finns det 2 stora märkningar, det är EU-lövet och det är KRAV. Och då är det de här 2 märkningarna, ni har säkert sett EU-lövet och KRAV. Och EUs krav, kan man säga, det är en svensk märkning, och den är ju lite vassare faktiskt än EUs märkning till och med. Till exempel om man tar en sån här EU-gris, kan man säga då, så är det så att EU har satt upp krav på att de måste ha fått gå ute då, för att de ska märkas med deras, köttet ska märkas med deras symbol. Men de har inga regler för att var de ska gå ut, utan det räcker om man har dem ute och går på betongplatta. För att EU ska sätta sin märkning på dem. Men KRAV kräver då att grisen ska få böka och gyttebada. Leva i sin naturliga miljö. Alltså är KRAV hårdare. Men krav helt enkelt, och sätter också väldigt stora krav på tillsatser. Man får till exempel inte ha nitrit i olika typer av kött då. Och det har EU inget förbud på. Så vill man ha riktigt vassa miljövaror så väljer man krav, men EU är bra det också. Helt enkelt. Och därmed så ber jag för tacka för mig. Mm-hmm.